Jag sjunger om ett krig som förts av svenska hjälten, vars ära segern krönt vid tåget över bälten, då freden övergav den södra Sveriges del, förlorad fordom tid av svaga kungars fel. En listig politik hans framgång hindra sökte, en guda tapperhet hans vapens lycka ökte. Hjälten är kung Karl den 10 Gustav, och orden är skaldinnan Hedvig Charlotta Nordenflykt från hennes mini-epos Tåget över bält, som förstås handlar om den järva bravaden när kung Gustav, kung Karl Gustav, leder de svenska trupperna över isarna på Stora och Lilla Bält, en av militärhistoriens järvaste operationer. Nu, broder Fredrik, ska vi talas vid på god svenska, ska kungen ha sagt strax innan svenskarna inledde marschen över Stora Bält mot Skär. Inte långt därefter hade han skrivit in sig i historieböckerna. Ibland för oss stigarna ut på havsis, även om djupet lurar där under. Och så får det bli när vi i dagens vandring på gamla och nya stigar tar oss an det våghalsiga tåget över Bält. Mig. På det äventyret har jag min vapenbroder på isen, Robin Holmgren.
Tjenare, jag ska bara ta mig skridskorna.
Ja, gör det. Det hade varit kul om de hade åkt skridskor över isen.
Verkligen, det hade varit ballt.
Ja, varför tänkte de inte på det? Undrar hur man ska hålla ordning på trupperna när de skridskor på sig.
Ja, jag vet inte. Jag tror inte det är värt att testa i alla fall.
Nej.
Inte när man är lite osäker på isens hållfasthet.
Nej, verkligen inte. De hade ju inte ens slädar. Jag vet att kungen hade ju sin släde förstås. Mm. Den åkte ju själv under isen en gång.
Ja,
fast den här, var han inte på den.
Den franska diplomaten som följde med på det här tåget över Bält, han hoppade ju av den där strax innan den sjönk.
Så att, snyggt jobbat.
Mycket.
Ja. Innan vi kör igång på allvar vill jag också tacka alla er prenumeranter och därmed utvalda medvandrare här på stigarna. Utan er är de här vandringarna inte möjliga, och det här avsnittet ger just enbart till prenumeranter. Varannat avsnitt det går ut till alla, och varannat bara till dem som till denna exklusiva skara, ska vi väl kalla oss för. Och vänligen, ni som lyssnar, dela det här avsnittet bland alla era vänner så att fler hittar hit och ansluter sig till vår tappra skara som vågar gå över isen när vi ska anfalla främmande makt. Vi behöver fler vandrare för att klara det här i längden, och ju fler som börjar lyssna, desto fler som vågar betala några futtiga tior i månaden för att få poddar, ljudböcker och intressanta artiklar. Så, du som lyssnar nu, du ska hur som helst ha stort tack. Och du också, Robin, du har ju varit med många, många gånger.
Jajamän, varsågod.
Mm. Det är alltid lika kul att ha det här.
Det är alltid lika kul att vara här.
Mm. Ja. Vem är din svenska favoritkung?
Karl den elfte.
Just det, honom har vi haft ett program om.
Jajamän. Men ja. Karl den tionde Gustav, han är ju riktigt en riktigt spännande individ alltså. Det finns mycket att prata om med honom, och tiden just nu i Sverige är ju också otroligt spännande.
Ja, det är ju han, grunden är ju redan lagd för stormaktsväldet, men på allvar blir det ju någonting under honom och Karl den XI.
Ja, verkligen.
Och Karl den XII förstås. Men han var Carolina mer, stora tid.
Han var ju mer en, Karl XII blir ju mer av en förvaltare av det här systemet som påbörjades med Karl den X Gustav. Mm. Och som förbättrades. Och ja, eftersom att Karl XII blev så pass gammal ändå, så fick jag en möjlighet att verkligen göra den här glöden ännu starkare till en rasande eld. Men inte att förglömma så vill jag ändå poängtera en viktig sak. Och det är ju att Karl den X Gustav kröntes den 6 juni. Och det är inte många som känner till. Men den 6 juni 1654 så kröntes han i Uppsala domkyrka. Så att det är ännu en anledning till varför man ska fira svenska flaggans dag den 6 juni.
Ja, det kan man verkligen göra. Och han kan man ju säga var inte svensk. Han kom ju då från, han var ju grev eller något sånt i, vad heter det nu? I ett tyst område. Men det var ju bara till namnet. Han var ju född och uppväxt i Sverige.
Ja, i Pfalz-Zweibrücken, va?
Ja, precis, ja. Mm. Blir nere i sydvästra eller i västra delen snarare. Och jag menar, hans familj, de var ju i Sverige. Hans mamma, hon var väl alltså dotter då till Karl den IX.
Ja, precis.
Så borde det vara. Och därmed var hon ju kusin till drottning Kristina. Och så han var ju väl, han hade ju svenska som modersmål mer eller mindre, eftersom han var född och uppväxt här. Och familjen, det funkar inte för dem att vara nere i Tyskland under 30-åriga kriget. Så han var egentligen helt hemma i Sverige. Men ibland kan han kännas lite som en utböling om man jämför med de andra då, som var uppväxta från början här.
Ja, jag tror att adeln också drev på det, att han var en utböling. Såklart. Ja. I och med att Kristina. I och med att hon var en så svag regent. Och adeln hade väldigt mycket makt och fick otroligt mycket gods av henne.
Inte bara det, utan även så här, soldater efter de många krigen. De fick ju också jordar och så vidare. Och det, någonting han nästan genomförde på en gång var ju en räfst. Det är ju inte bara Karl den XI som har infört en stor reduktion, utan det är många kungar som har tvingats att göra det för att få in pengar till statskassan.
Jajamän.
Och han gjorde också en genomförde en räfst för att få jord till kronan. Nu ska vi se här. Men även Axel Oxenstierna var skeptisk till honom. Lite, så det var ju inte bara liksom adelsfamiljer som ville ha mer makt kanske som var det, utan det var nog lite blandat. Men han visade sig vara en väldigt svensk kungavänlig kung.
Verkligen.
Ja, det finns väl ingen kung som har så att säga givit, som har, där Sverige har fått så mycket land och därmed rikedom egentligen, som genom honom på hans korta 6 år vid makten. För han stupade ju inte i krig, men utan han blev väl bara sjuk helt enkelt och dog strax efter det andra danska kriget.
Det är mycket möjligt. Det var lite
han
dåligt.
Han dog 660 och då var det slut för hans del.
Ja.
Men han var, uppenbarligen så var han en duglig krig. Och jag funderar ibland på om han i och med att han, det inte var naturligt att han skulle bli den självklara kungen, utan det måste ju råden så besluta när väl Kristina valde att abdikera från tronen och därmed lämna över den till någon annan på grund av att hon ville bli katolik. Och det står ju i stadgan att han måste vara protestant, kungen.
Precis.
Det gäller ju fortfarande faktiskt.
Ja, vad bra.
Ja, jag tror det i alla fall. Jag tror inte de har lyckats ändra det på slutet här. De har ju ändrat så mycket annat under 70, 80, 90-talet. Så här. Men det tror jag står kvar, att det måste vara en protestantisk kung. Annars får det vara.
Ja, det blir
men hon gjorde ju det och propsa på att han skulle ta att han skulle bli kung i hennes ställe då. Och det var ju tur det. Och då funderar jag ibland att han, i och med att han inte var den liksom naturliga arvtagaren, utan inhämtad, någon sorts inhämtad kung kan man säga. Lite som Bernadotte. Att han, men nu ska jag fan visa var skåpet ska stå.
Verkligen.
Att det kanske drev honom, den där, jaha, men de är inte, ja, men nu, ja, men jag ska visa, liksom, nästan extra beslutsam. Man kan tänka det här med Danmark, att det är ganska ovanligt med så hårda fredsavtal. Att Danmark ger från sig en tredjedel av sitt land när de förlorar Skåne och Halland och de andra södra länen tillfälligt även. Vi kommer ju till det allt eftersom, men även Trondheims län och Bornholm förlorar de ju. Det är ganska ovanligt med så hårda fredsslut, men han genomdrev det. Och det kan ju vara att han var, inte en utböling, men liksom inkommen så här, att han kunde vara mer beslutsam och mer kraftig i sitt handlande.
Ja, men det tror jag. Vi kommer ju gå in på hans aktiviteter i Polen och även Baltikum. Men jag tycker han verkar vara väldigt snar till handling, även fast det kanske inte alltid är rätt. Det går ju förhållandevis bra, får man ändå säga. Men det är, han ger där intrycket av de 9 F:en som alla pansarsoldater får lära sig. Fort, 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 fel, 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 fan, fan, fan.
Ja.
Men han löste ju verkligen Danmark exceptionellt bra.
Jo, det gjorde han. Men det kan vara också att han lärde sig lite av inte Gustav Adolf, det var lite tidigare, men de andra stora, de här Johan Baner eller Torstensson eller vilka de heter nu, befälhavarna före honom. Alltså Sverige hade ju antagligen Europas bästa armé vid den här tiden. Absolut. På grund av erfarenheter av alla fälttag, och en del av den här fälttagen var just att faktiskt röra sig väldigt fort och tvinga fram strider och slag och så. Därför att det fanns mycket att vinna vid det.
Ja.
Det fanns ju en tendens under 1600-talet att vara mer som schack, att man hela tiden rör sig på schackbrädet istället för att komma till drabbning. Men ja, han och svenskarna var ganska bra på det där, har jag fått för mig i alla fall. Att men komma till drabbning och snabba rörelser på schackbrädet.
Verkligen.
Ja, och liksom snabb till handling sa du ju. Och det får du nog definiera honom. För han hann ju med ganska mycket under de här 6 åren.
Ja, verkligen. Alltså, det är otroligt mycket krig.
Ja, det är ju det. Ja.
Och
han givetvis ärvs ju det mesta. Eller liksom ganska mycket ärvs. Situationerna ärvs ju. Sverige är ju innestad allt sedan vi gick i land där under 30-åriga kriget. Så blev vi bara innästlade i allting. Och så fanns det givetvis en lång strategi från långt tillbaka i tiden som säkert alla har drömt om, som har gräns i Östersjön. Att ha det lite som ett innehav eller kontrollera handeln på Östersjön. Och den här polska sitsen eller polska krigen, det var ju som han startade då 656, jag tror det, eller 54 kanske. Det var ju framförallt till för att just kontrollera kusterna lite bättre, för att kunna kontrollera handeln.
Ja. Absolut, och det i sig är värt att kommentera att det, det påverkar ju de stora handelsnationerna, Storbritannien och Danmark också till del, men även Nederländerna, Frankrike. Mm. Så alla var liksom inblandade i det här på ett eller annat sätt.
Mm. Ja, ja, visst. Ja, så... han hade ju många emot sig. Han var ju hela tiden rädd också att han skulle få fler emot sig. Eller att de skulle göra slag i saken snarare. Mm. Så här, Nederländerna och kanske England, men Österrike eller kejsaren så att säga. Och mm. Brandenburg givetvis. Och så Ryssland och Polen och Danmark, de naturligaste fienderna.
Ja.
Så hela tiden har press på att de kommer lägga sig i. Och det var framförallt under danska kriget han var orolig. Och därför var tvungen att agera väldigt fort.
Mm.
Jag ska tillägga här också att vi ska ta upp, utöver själva kriget, så ska vi dra lite, titta, läsa lite ur Nordenflykts lilla epos där, Tåget över Bält.
Kul.
Det är ganska roligt. Men vi får väl ta själva händelserna först. Det här polska kriget. Ja, för att helt enkelt utöka de svenska kusterna. Du har lyssnat på en del av ett avsnitt av På gamla och nya stigar som ges ut på sajten sveating.se. Vill du höra hela avsnittet? Teckna då en prenumeration genom att gå in på www.sveating.se och klicka på prenumerera. Där skriver du in din e-postadress varmed ett meddelande kommer till din e-mail. Klicka på länken i meddelandet. Nu när du har länkats fram kan du välja vilken prenumeration du vill ha. För att kunna lyssna på podden På gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar kostar det 5 euro i månaden eller 50 euro per år. Då väljer du det alternativet. Vill du därtill ha tillgång till de ljudböcker och digitala böcker vi lägger upp måste du välja att bli tingsman för 100 euro om året. Därmed får du tillgång till allt på Sveating. Vi hoppas att få se dig på Sveating och förstås på stigarna framöver.